I Esekiel, det 8. og 9. kapittel, er det en tekst som omhandler og beskriver den tragedie som fant sted da jødefolket ble tatt til fange av babylonerne og ført bort. Og det er en forferdelig beretning om de siste kongene, Joakim, Joakim og Sedekias. De ble fanget, de ble ydmyget, de ble torturert, de ble avlivet, fengslet. På den måten endte menigheten i en tragedie etter mange, mange advarsler gjennom lang tid. En av de som kom til Babylon var Esekiel, sammen med Daniel. Og han sitter i sitt hus der i Babylon med de eldste fra jødefolket omkring seg. Og mens han sitter sånn, så kommer han i et syn som beskrives i det 8. kapittel. Han opplever det som han blir løftet opp etter håret og flyttet fra Babylon til Jerusalem og så satt ned i tempelet i Jerusalem. Dette var midt i tragedien, så å si. Det første fangenskap fant sted i 605, og så var det her 5-6 år senere, og 5-6 år før den endelige ødeleggelsen av Jerusalem fant sted. Og her kommer for Esekiel en forklaring på den tragedie som jødefolket opplevde. Og det beskrives hvordan han ser et avgudsbilde oppreist i tempelet, i den indre forgård, eller i porten mellom den ytre og den indre forgård. Og han ser at i kamrene som var i de store murer mellom den ytre og den indre forgård, så han de eldste i Israel tilbe avgudene som var skåret ut på veggene rundt omkring. Han ser kvinnene sitte ved offerbordene og gråte over Tammuz. Og han ser prestene vende ryggen mot Herrens tempel og tilbe solen. Men hele historien går ut på å redde de som kan reddes. Og i det ødeleggelsen kommer inn til Jerusalem og til menigheten og til tempelet, så kommer det 6 mann som det står med ødeleggelsesredskaper, men blant dem er det en med skrivetøy ved sin lem. Han blir bedt om å sette et merke på alle som stønner og sukker over all den ugudelighet som finner sted i Jerusalem. Og de blir merket. Og da ødeleggelsen kommer, og Esekiel tror at alle omkommer, så får han se at de som har merket, de overlever. Og de hadde det seil. Denne beseiling av de gudfryktige, de som hadde sorg over synd, den er parallell til den beskrivelse av en beseiling som beskrives i Åpenbaringen, det 7. kapittel. Jeg skal ikke ta tid til å lese det, jeg kjenner det godt, hvor det står at jordens 4 vinder ble holdt tilbake av disse engler for at Gud skulle nå og merke og sette tegn i pannen på hans tjenere, som her kalles de 144.000. Den gruppe som i den avgjørende strid mellom Kristus og Satan opptrer, har så den betegnelse. De opptrer igjen i det 12. kapittel og 17. vers, og der står det at dragen hisset seg opp mot kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes børn, de som holder Guds bud har Jesu vitnesbud. Vi kommer igjen i det 13. kapittel, da står det at det er de som ikke har dyrets merke. Og så kommer de i det 14. kapittel, da blir de sett på Sionsberg, altså billedlig talt, det er i himlen de er forankret, og de er uten flekk og lyte, de har ikke gjort seg urene med noen falske ideer eller en uren livsstil. De kommer igjen i det 15. kapittel, igjen på Sionsberg, som seiervinnere. Fremstilt, mens de er i verden, i denne krig, får man et glimt inn i den tid som kommer når de høster seieren. De kommer igjen i det 17. kapittel, det står at de kjemper sammen med lammet, og de opptrer i det 18. kapittel igjen som de som gjennomfører det høye rop, den siste nådige advarsel til verden før ødeleggelsen kommer. Så disse, det er som vi sier, det er som Ellen White uttrykker det, det er de levende hellige når Kristus kommer igjen annen gang. Og hun parallellfører disse tekstene i Esekiel 8 og 9 med Åpenbaringen 7 og beseilingen der. Nå er det sånn at når man ser på hva det står om dem i det 17. vers og 12. kapittel, så står det at de har Guds bud, Vi håller Guds bud och har Jesu vittnesbud. Och när du går till 19 kapitel så känner du texten som säger att Jesu vittnesbud, det är profetiens ånd, eller den ånd som är i profetordet. Profetordets ånd, eller ånd i profetordet, eller profetiens ånd. Vi har kommit att kalla det profetiens ånd. Och officiellt står vi som ett samfund för en anerkännelse av att Gud och sin ånd har talat till denna menigheten genom Ellen White i sin tid. Väl, det är så att Gud har talat till människorna många gånger, som Bibeln själv säger, och ger många exempel på. Man har också talat till oss i vår tid. Och det som är maktpåliggande är viktigt för oss, hvis vi ska göra oss hopp om och spela en väsentlig roll eller överleva den strid som förestår, så är det att höra efter vad Gud säger. Vi ska nu gå till Ezekiel, det 8:e kapitlet, och se på vad som ödelar menigheten. Så kan man vid negation på den måten se vad man bör göra vid att ana vad man, vid att få veta vad man inte bör. Det är i vers 5 där det står: Människosön, löft dina ögon mot nord. Du vet, när du hade templet sån, så var porten mot nord. Det var där man hade offerbordet. Vi var flyttet därhen, så där var man offret lamme eller offerdyrene. Där ska han vända ögonen. Och jag löftade ögonen mot nord och fick se nidkärhetsbilde eller jalousibilde, eller det bilde som gör Gud kedade, fördi något annat är rejst i hans sted. Något annat har tagit den första plats som tillkommer han. Därför har det namn att det är jalousibilde, alltså ett avgudebilde. Nu känner vi till att vi vet ju att det är liksom det första buds förskrift, att du ska icke ha andra guder förutom mig. Och vi känner till hur många avguder vi som människor kan ha. Från det minsta obetydliga och latterliga ting till det mest betydningsfulla. Allt från vad vi spiser och dricker till vår karriär, vårt liv, vårt äktenskap. Allt kan stå Gud, stå mellan oss och Gud. Det väljer vi så. Men som en menighet så reser man ett avgudsbild. Hvis man etablerar en måte att vara på, en institution som icke är i pakt med den upplysning som Gud har gett angående en sån sak. För exempel en skola, en hälsoinstitution, må mycket gärna vara avguder i den förbindelse. Tar du skola för exempel, över 3000 sidor har denna profetin sån manat oss till i vägledning om pensum, om studieförhåll, om pedagogik. Fabelaktig pedagogik, oövertruffen. Men vi har aldrig tagit ad notam. Vi har etablerat så många skolor utan riktigt att lägga öre till vad Gud har sagt. Då vi öppnade vår första skola i 1873, där gråt Ellen White. Intet var efter det Gud hade visat henne. Men vi ville något annat. 25 år senare ser vi äntligen rört vid fingertupparna det Gud har bett oss göra på detta område. Och spörsmålet är om vi någon gång har gjort det. På den måten riskerar vi att en institution blir en avgud. Och den reses i menigheten. Man kunde snacka mycket om det. Det vi lagt mest öre till i utdannelse, det är att vara som alla de andra. Och våra gymnasier och våra skolor i det hela taget har mycket mer input från jesuitermodellen för utdannelse. Som du fick den från Ignatius Loyola. Och vunt i sin tid, hvor man har en arv från Grekenland och hedenskapen, från den katolska medelåldern och så från dekadent protestantismen. Och det blev det klassiska gymnasiet, en klassiska skola som blev mönster för allt vi satte höjt och värdsatte. Det är inte så märkligt att Ellen White gråt en gång. Då hon hade läst upp vad man skulle göra, så säger ledarna: det du snackar om vet vi ingenting om, så vi gör något annat. Väl, tar du en sundhetsinstitution så har du andra basala ting. Det är ju något som vi vet mer om i all allmänlighet. Och i sundhet så begynte vi som ett samfund riktigt, i motsättning till utdannelse. Där begynte vi fel. Men så gick vi på avvägar. Och det är en ting, en sida ved det som man gott kunde träcka fram i den förbindelse, det är den där mangel på insikt som vi har haft, men som vi kunde haft. Alltså som vi inte behövde ha. När för exempel profetien sån säger att fysikens lover, alltså loverna för vår kropp, vårt legeme, är lika helige som moralloven i sin upprinnelse och i sin betydning. Och bryter sundhetens lover, det är det samma synd som att bryta moralloven. Det har vi aldrig förstått. För vi har aldrig tagit ad notam vårt människosyn som vi står för som den enaste bevegelse i världen står för ett enhetssyn på människa. Det är en logisk och naturlig konsekvens att det skulle sägas på den måten där. Men det är ändå ufattelig fjärnt för själv oss adventister. Tror vi att legemens lover är lika helig i sin upprinnelse? Det att bryta legemens lover är lika mycket synd som något annat. Folk förstår överhovudet inte, för Ellen White säger för exempel att självsmittelse är synd eller att dricka kaffe är synd. Så adventisterna reser sig helt upp i harnisk. Vad är det för något? Vi har aldrig förstått idén. Och det är ju generellt jag säger det. Och vi borde ju vara rätt så ydmyget i vår sammanhang, som vi känner tilldragelsen i vår egen generation på det området. Det står att mitt i menigheten reste Israel den gången av Gud. Det var inte en totempåle inne i templet, heller inte i din hav och i din stue. Det var förnektelsen av Guds vilje i det vi företog oss som en menighet. Föreställ dig att Gud här från sin höje himmel meddelar sig till oss. Vill oss något. Så privilegierat är det inte många som är. Varför sa vi nej tack? Och om vi skulle öppna våra sinn och få fatt på det Gud vill ha sagt i sådana sammanhang. Men det står en värre ting ska du se. Och det står han förte mig till ingången i förgården. Och jag såg och ser det var ett hull i muren. Han sa till mig, människosön, bryt igenom väggen. Och han bröt igenom, och jag bröt igenom väggen och fick se en dörr. Han sa till mig, gå in och se de fälevede styggeligheter eller de avskyliga ting som görs där. Och gick in för att se, eller så och se, det var alla slags bilder av äckliga kryp och kväg och vad mer är möjguder, som det står i den nya danska bibeln. Israels möjguder skåret ut i väggen runt omkring, och där står Hafjärs äldsta Israels ledare och tillber dessa avguder. Men det visste inte menigheten. Och det var det som var förklaringen på att Jerusalem blev ödelagt steg för steg efter 23 års advarsel från Jeremia, som säger 23 år har jag talat till detta folk, men de vill inte höra. Så kommer det slag på slag på slag till misären är total. Och ledarna i den situationen skjulte sig för folket. Och så står det, de tillbad avguder. Nå, avguder har ju en helt annan valör idag. Jag träcker fram ett exempel på en avgud som världen boltrar sig idag. Det är den så kallade naturrättstänkning som måske anlika är förtrolig med. Når för exempel dagens pave skriver sina många encyklika eller hyrdebrev som du borde läsa. Det ena efter det andra. Nu kom det i oktober igen, var han kastade sig upp som moralsk överdomer för hela släkten. Först och främst för sin kyrka, så för alla andra. Och då har han två kilder till sin insikt. Det ena är människans förnuft, som ju är oberört av fallet och ännu är intakt, vilket är en basal feltagelse och lögn. Det nästa är hans auktoritet och kyrkans tradition. Men han brukar Bibelens texter igenom för att få det sagt. Och det är den samma tanken som ligger bak alla människorättighetserklaringen från den franska revolutionen och fram. Vi har som adventister alltid haft insikt i de spörsmål där. Vi vet bättre än någon annan varför naturrätten inte kan ligga som grund för liv och levande i denna världen. Vi har en otroligt stark grund till det. För det är omtalt i detaljer i profetien så. Hvis vi for eksempel ser på naturen, altså utgangspunktet er jo det at når vi taler ut fra naturen, så taler vi om en natur som er fallen. Det er arv fra paradiset i oss alle, som Ellen White uttrykker det, er en lengst etter sannhet, skjønnhet og renhet i alle mennesker. Men alle mennesker undergitt denne hang, denne trang, denne naturlige tilbøyelighet til fall og avvik, som man aldri kan motstå uten hjelp. Og det gjelder også vår fornuft og vår tenkeevne, så vel som vår vilje, vårt følelsesliv og vår fysikk, som alle må innse. Vel, med utgangspunkt i naturen så kommer du til å se dobbelt, det vil si du ser ikke klart. Derfor hvis du går til lignelsen hvor Jesus sier at en mann sådde god sæd i sin aker, og en fiende sådde reigresset, så sier han, la de begge vokse sammen inn til høsten. Det gjelder også naturen. Det var ikke meningen at Guds folk skulle bekjempe hver torn og hver tissel. Det bekjemper du innenfor det området hvor du har makt og myndighet, men du kan ikke gjøre verden om det innenfor den økologi vi må leve. Men det blir aldri basis for vår tenkning moralskt. Har ikke det undret deg at Vesten, den kristne Vesten, har tatt imot, for eksempel i New Age, Østens oppfatning av yin-yang, hvor aldri noe helt galt, og aldri noe helt rett, men hvor det alltid en blanding av det som riktig og godt. Altså riktig godt og det som dårlig og ondt. Surt og søtt. Alltid blandet. Mørk og lys, mann, kvinne, vinter, sommer, yin-yang, yin-yang. Hele slekten har bøyd seg for yin-yang. Og det står at lederne her i denne forbindelse, uten at folket visste det, hadde gitt seg denne lov i vold. Og det står de stengte seg inn i kamrene, og de skjulte seg for folket, så han ble bedt som profet om å bryte gjennom muren og åpne døren for å se, så han kunne forstå hvorfor det gikk så galt i Jerusalem. Du som er ung, jeg skulle oppfordre deg til ikke å legge øret til den skepsis, den platte skepsis og den uvidenhet som eksisterer om profetiens ånd i dag. Som en førte si for nylig, jeg er så glad for i vår menighet så får vi aldri sitert under Ellen White. Hvor er man kommet langt? Som hun selv sier, det vil piskes opp et hat mot profetiens ånd som vi ikke har regnet med mulig i dag. Og det hat mot profetiens ånd, mot Jesu Kristi vitnesbyrd, er i gang. Fordi han har en annen standard. Ingen er så privilegierte som adventungdommen. Du kan gå ut i byen, på universitetet, eller på høyskole, eller i håndverk. Du kan møte alle slags mennesker i din ungdom, og du kan forstå verden bedre enn noen annen kan forstå den i dag. Når ungdommen over hele verden i dag går inn og ser Jurassic Park, disse her computerskapte dinosauruses, så spør man de kristne, hvor kommer de fra? De er alle et stort spørsmålstegn. I avisen, på TV, kristne aner det ikke. Adventistene har detaljert innsikt i det. De vet hvorfor det er var dinosaurer og ikke er det. De kjenner til noe som heter opprinnelighet i arter. De kjenner til noe som heter genspleisning. 100 år før noen hadde tenkt på det, profetien sa. Skulle ikke overraske noen adventist. Mangfoldiggjørelse, multiplikasjon av arter uten økelse av kompleksitet. Alle de spørsmål der er klare, men hvorfor vet ikke adventistene? Hvorfor skulle vi være kristen bare? Det er mange Guds barn som skulle ut i verden som skulle ønske at de visste det du og jeg kan vite. Altså, jeg kunne fristes til det, men tiden er ikke til det. Å nevne deg, antyde for deg hvor mye du kan få rede på hvis du leste profetien sånn. Ta for deg de 5 store bøker som dekker bibelhistorien. Les den første halvdelen av patriarker og profeter. Les den siste halvdelen av konfrontasjon. Les alle 3-4 bøker om Jesu liv. Og du har fått satt deg selv på plass i historien, i kampen mellom godt og ondt. Og du får et bilde av Jesus som ingen kan ha maken til. Og at du vil seire over verden, det er klart, på en sånn basis. Men uten den er du tapt. Hvis vi nå tar den der tendens som vi kjenner til også i ledelse. Vi har gode ledere. Og jeg taler ikke om noen ledere omkring i vår nærhet overhovedet når jeg sier det jeg sier. Men jeg peker på det som profetiens ånd peker på. Hun sier det er menneske, du og jeg har den tendens at får man myndighet og får man makt og autoritet, så tar man seg til mer. Den øker, altså makt korruperer, som man sier i verden. Det er det så mange vitnesbyrd om, at alle vet det. Du behøver ikke være syvendagsadventist, og heller ikke behøver du å tro på profetien sånn for å vite det. Men vi har utviklet et syn på autoritet som er helt skjevt. For eksempel Ellen White taler om generalkonferensen som den høyeste autoritet i verden. Selvfølgelig. Men senere sier hun, det gjelder ikke lenger. Hvorfor gjelder ikke det lenger? Fordi generalkonferensen gjør ikke hva Gud vil. Så er det jo ikke Guds høyeste autoritet. Men det innebærer at du må vite hva Gud vil. Profetiens ånd har gitt deg for at du skal slippe utenom teologien og administrasjonen for å vite Guds vilje om ditt liv. Du må ikke være avhengig av noen for å vite hva Gud har kalt deg til. Hvorfor skal du være 20-25 år og så være rundt på gulvet i fortvilelse og du vet ikke hva Gud vil med ditt liv? Det er like sikkert at det er et arbeid for deg i denne verden som han vil du skal gjøre, som at det er en plass for deg i Guds rike når tiden er omme. Det er også hennes ord. Tror du på det? Tror du også på det trøstens ord når du står midt i mas og jag i hverdag med veldige krav til eksamener og i konkurranse som er hjerteløs, som vi eldre ikke har anelse om hva ungdom står oppe i dag? For å få en plass, for å overleve, for å vinne frem, for å hele tatt få lov til å være med. Så sier hun, alle som har gitt sitt sinn til Gud og har dette ene for øye å tjene ham, om deres liv ble avkortet og verdensforløpet ble avsluttet mens de var midt i sine studier, så vil Gud regne dem som sine tjenere, som om de har gjort en stor tjeneste for han vet hva som bodde i deres sinn. Er Gud god? Åh, han er fabelaktig god. Han vil tilregne deg gode gjerninger du aldri fikk gjort, men som du ville gjort, hadde du fått sjansen. Sånne bilder av Gud, de tilfellige trekker frem det der, men de er enestående fine. Men når det da går til ledelse, så tror man at det er noe som er låst. Du vet den der sentralisering av makt som James White, Ellen Whites egen mann, var med til i begynnelsen. Alle med god vilje, alle spurte han til råd. Til sist var det sånn som hun sier, han trodde ikke at noen kunne avgjøre noe uten at de spurte ham. Og han arbeidet seg ihjel. Og vi har jo den måten at vi overlater alt til administrasjon. Vi gjør ikke ting. Det de skal tenke, og de skal velge, og de skal beslutte. Det er jo vi som skal gjøre det. Så vi ber og arbeider sammen med administrasjonen. Vi skal ikke lite på dem som om bare de er Gud. De er ikke Gud. Det er Gud som er Gud. Og han har åpenbart hva han vil. Og han vil si det til deg og meg. Derfor er administrasjonen bare blir riktig sentralisert. Og det hele gikk galt. Og Battle Creek og området brente ned, og de fikk reorganisert i adventistsamfunnet, så var alle glade. Ellen White arbeidet intenst for den reorganisasjonen. Så går det 2 år, så skriver hun, det er 1903 det her, man reorganiserte i 1901, så sier hun, det er den største sorg i mitt liv det som har skjedd etter reorganisasjonen. Vi gikk tilbake til de gamle baner og arbeidet på med sentralisering og formynderi og valg for andre på andres vegne. Og så sier hun, hvis man ikke bevisst motarbeider den tendens, så griper den om seg hos alle mennesker, foreldre, i hjemmene, i menigheten, presteskapet, administrasjon. Det er ikke noe som feiler administratorer spesielt, de er mennesker. Men de er utsatt for en sånn situasjon som gjør at man øker en slags tro på seg selv, som blir overdreven. Jeg hørte en her i uken som var, i torsdags, en rapport fra USA over et studium på økonomer og administratorer var foretatt. Man fant ut at hvis man ga 100 studerende av forskjellige studier og så sammenlignet dem med økonomer, så ville, hvis du ga dem en viss pengesum og spurte dem hvordan de ville fordele denne pengesum, så ville studenter dele 50-50 stort sett, omkring 50-50, på seg selv, og resten ville gi til andre og forvalte. Men økonomene ville dele 20-40. Vi beholder 4 selv, og så vil jeg gi 20 til andre. Så sier de, er det fordi at egoister blir økonomer? Nei, så har man undersøkt det på en annen måte. Man utdanner folk først i astronomi, man hadde det som eksempel, et års tid. Og så bad man dele, så delte alle 50-50. Så utdanner man 1 år til i økonomi, så delte de 20-40. Det vil si at det er noe, det er ikke noe spesielt for økonomer, det er noe for oss alle. Den som tror han vet noe, og den som har makt vil ha mer og tror han vet mer enn han gjør. Det er sånn vi alle er. Og det er det som det advares mot. Derfor skulle menigheten få øynene opp hva som skjer i kamrene når man har avskrevet vitnesbyrdene, Guds Jesu Kristi vitnesbyrd, og hisset seg opp over en kopp kaffe, og så har man gått inn i kamrene, og så får man naturretten opp å stå. La paven om naturretten. La den verslige verden om naturretten. La dem skrive menneskerettighetene på den basis. La du og jeg skrive Guds vilje på basis av profetiens ånds åpenbaring. Men det står enda større vederstyggeligheter skal du se. Tiden løper seg, refererer det kort. Det står, gå der til den nordlige port. Det där var man skulle gråta över lammet som var slaktet. Där satt kvinnorna och gråt för Tammuz. Tammuz var en utbredd gudstyrkelse på det tidspunkt där. Tammuz-tårer som man kallade det. Och vad gick det ut på? Jo, Tammuz han var naturguden, omständighetens och tilldragelsens gud. Alltså han dansat om förra året, man sörget och död om efteråret. Alltså det vi idag kallar sentimentalitet. Snud nu om en halv gång i världen och se vad som rår grunden och att folk ska veta vad de bör och inte bör. Där rådför folk sig med sina födelser och sina upplevelser. Vi hörde också i torsdagen på svensk radio en kvinnlig läge som fortalt om en tragedi hon hade varit med till i sitt äktenskap. Och så säger hon, där jag först såg han, första gång, så sa jag till mig själv, åh nej, icke dig en gång till. Hon har aldrig sett man för. Aldrig någon gång i sitt liv. När de första gången möttes så tänkte hon tanken med en gång, åh nej, icke dig, icke ännu en gång. Men hon kände han ju från ett tidigare liv med detsamma. Hon hade varit gift man för. Hon berättar om så många år i äktenskap och ett barn samman och så till sist så ändrade det med att han vill kväla henne. Hon maktar och rädda livet och säger till honom att tänk imorgon, då vaknar du, då ska du stå upp med din kone dö i sängen och en barn utan en mor. Och det fick han på andra tankar så han fick avverget det mord en gång och så blev hon skild från honom. Och så går hon vidare och berättar hur hon vet att hon har varit gift man för i ett tidigare liv och att han tidigare liv har tagit liv av henne. Och nu skulle det ske igen men hon gick det. Så förklarar hon hur den är yin och yang lov ska nog rädda henne den andra gången. Och när hon så som läge blir spurt, hvordan virker denna mekanismen? Så säger hon, så det vet jag inte. Jag kan ju inte förstå att man kan huska tidigare liv, men det kan han gärna huska med. Men jag huskar det likväl. Alltså det är mystiskt. Jag har en insikt som går ut över alla gränser vad naturen tillåter. Men jag vet det, hvor vet jag? Det förnämmer jag. Som jag såg här igår så en reklam för ett kursus för fysioterapeuter. Det står, du må komma till detta kurs och lära kroppsspråk. Det var gott nog. Men inte bara det. Du ska lära kroppens tolkningar av budskapen till dig. Nu är det klart så att kroppen tolkar. Alltså upplevelserna, födelserna tolkar för dig. Det man kallar sentimentalitet. Och den mest sentimentala nationen i världen, det är ju den mäktigaste nationen i världen, det är USA. Men det är kvinnorna som har kommit till att råda grunden på detta område och det är insiktsfullt att se att det är kvinnorna som gråter för Tammuz. Vilket argument har man för sannhet idag? Ja, det är för att man har den upplevelse. Man vet det utan att förstå det. Man vet, känner inte mekanismen, det är bara sån. Jag kände han ju igen med detsamma. Som en tidigare bekänt av mig mötte en annan man på båten och sa, vi såg på varandra och kände varandra igen från tidigare liv. Och så gifte de sig och gick från korn, från man och barn och allt som var. För man visste det ju bara. Så det är sentimentalitet. Det är det samma argument som man använder för exempel om man inte har Bibels grund för att tro något. Som jag hört en katolsk präst i respot av en man i byn. Hur han kunde hålla fast vid troen på Maria. Så svarade han, Marias himmelfart och hennes obesmittade undfangelse och så vidare. Och då kan du tro på det. Så säger han, man kan inte ha så många människor genom så många generationer. Tro detsamma. Ja, så omfattande, så intrigant. När så många människor tror det så länge så må det ju vara något om det. Är det ett argument för att något är sant? Kära unga människor, speciellt hör det. Du må icke böja dig för något argument. Du må vite så, säger Herren. Och visdomens kilde för en syvendagsadventist ung idag, det är att lytta till profetien sån. Det finns icke något bättre. Hvis du vill veta vad Bibeln lärer, så ska du gå till det lilla lys. För Bibeln är så belagt med traditioner och missförståelser och teologisk nonsens att man vet icke vad det betyder sist. Och vär icke så stolt att du icke vill ta emot råd och vägledning från profetien sån. Men det står, värre vid det styggeligheten ska du se. Och så leder sig Ezekiel i sitt syn in och så ser han där prästen stå med ryggen mot altaret eller mot templet i den inre förgården och som är ansiktet mot öst och tillber solen. Man kallar det soltillbedelse, en naturtillbedelse som nu har gått över i prästerskap och i teologin. Alltså det kunde jag snacka mycket om, men det har jag inte lust till, men jag vill säga ett par ting. Vad synes du som ung människa idag att teologin idag är intresserad i död insikt? Sannheter från tidigare generationer som mycket du och jag idag kan bruka till något som helst. Ta en sån tes som rättfärdiggörelse vid tro. Rättfärdiggörelse vid tro alene. Det var en stor sannhet på Luthers tid. Det rystet Europa när denne Guds man fick syn för den sak. Vad är rättfärdighetens med tro alene idag? Det är ett spiritistdoktrine. Det går igen i frimurbevegelsen, det går igen i New Age, det går igen i den spiritistiska bevegelsen. I alla spiritualistiska bevegelser går det doktrin igen. Kärlighet som norm i moral och i tänkning och så vidare. Alltså det vi må vara på vakt över för, det är att inte vår teologi ska bli en kilde till spiritismen. Att vår teologiska seminarie ska vara en kilde netto till det avvik vi fryktar allermest. Den insikt vi har i spiritismen är enestående. Profetiens ånd, vad säger den? Den säger spiritismen, troen på människans delighet i själ, legem och så vidare. Den är grundlaget för det sista stora bedrag. Det är den cement eller det lim som ska svejsa samman alla religioner, alla ideologier, alla folk. Det är den mest ondsinnade lögn någon gång förtalt. Det är den äldsta av alla lögner. Och det är mot den lögn att vi har tagit standpunkt som en bevegelse. Och det är den du inte må tro. Varför skulle vi köra fram ett doktrine som har en sån ensidighet som rättfärdiggörelse vi tror har idag? Så Ellen White säger, självfølgelig tror Bibeln för rättfärdiggörelse vi tror. Det tror vi alla på. Men hvis det doktrin innebär det som det normalt innebär i teologin, att du inte tror du kan säga över synd eller danna en karaktär som är lik med Kristus, så säger Ellen White, hvis du kommer till den avgörelse att du inte kan upprätta din karaktär efter Guds bilde, där är det en ting som är säkert, och vad är det? Där du får tappt. Så det är en helt annan måte att se tingen an på. Där är det säkert att du går för tappt. Varför skulle det doktrine förkynnas? Du ser som adventist, och det som profetiens ånd gör så levande för adventismen, det är den här progressiva förståelse av vad Gud vill. Det nyttar inte idag att komma med en trillebör. Idag reser man med jumbojet. Det går inte an att sammanligna tidigare tiders sannhet med sannheten för idag. Och det samma ser ju på Jesu tid. Jesus går den sista aftonen samman med sina discipler. Och det är alltså hans egna discipler. Det är alltså den första menighet. Och han säger till er, ni kan inte bära allt det jag vill säga till er nu. Och vad ska det så ända med? Jo, jag vill sända er sannhetens ånd. Och han ska leda er till hela sannheten. Ska hela sannheten på bordet? Ja. Kände disciplerna hela sannheten? Nej. Kände Luther hela sannheten? Nej. Var det sant han trodde? Ja. Var det sant disciplinen förstod? Ja. Men det var inte hela sannheten. Därför säger Paulus, Gud har varit överbärande med vankundighetens tider, men byder nu att alla människor, alla vägner ska komma till sannhetserkännelse. Ska vi vara kommit så långt som våra pionerer har kommit? Ja. Bara 10 gånger längre. Vet du att våra pionerer, de satt och drack öl och tygget snus i 1940? Nej, jag menar 1844. Var det det vi skulle? Vi har ju anat att vi skulle nå mer. I adventbevegelsen ligger det en reform, en utveckling, ett framskritt, ett vidsyn som inte någon annan kan mönstra. I på vissa områden fattar världen att det är något och de aper efter oss eller på egna vägar går fram och finner sannhet som vi är vid att förlata. Ellen White, enestående insikt, hon säger, varför inte flytta den nödvändiga betingelsen för alkoholism? Inte den tillräckliga betingelsen, men den nödvändiga betingelsen, vad är det? Det är alkohol. Ingen blir alkoholiker utan alkohol. Och därför är det logiskt att hon går in för totalt avhåll. Adventisten gör det ju inte. De makter det inte. De ska ha sitt sociala glass. De ska ha det fri. Förstår inte du vilken sorg man påför i himlen? Som en brev säger, vi korsfäster han på ny. Och det kan för ingen ingen stå, jag såg ett lamm liksom slaktet från världens grundval. Varför skulle vi såra Kristus när han talar till oss? Varför skulle vi vända oss efter vårt eget sinne och våra födelser och de traditioner som vi växer upp i? Varför skulle inte vi källna med dessa här yin och yang sludder och komma ut och stå i det fulla lys som syvdagsadventist? Jesus sa till sin samtid, här är mer än Salomo. Det är mer jag vill se det, men ni kan inte bära det. Paulus säger att Gud har varit överbärande med vankundighetens tider. Pionerarna visste inte bättre än de visste. Luther kom inte längre. Man kan inte förvänta mer av ham. William Miller skrev under på att adventbevegelsen var ett falsum. Han blev inte tillräknat en fejl för han kunde inte mer. Är det mål för oss? Vill du skriva under på det samma papper som William Miller? Nej, det vill du inte. Självklart vill du inte. Här är mer än Miller. Här är mer än Luther. Här är mer än Salomo. Här är mer än disciplinerna. Forstår du ikke at Guds ånd skal lede oss til hele sannheten? Profetiens ånd, det det som kjennetegner adventbevegelsen. De som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbud. Og Jesu Kristi vitnesbud den ånd som profetordet, profetiens ånd. Da føler jeg at det rett forsmedelig når jeg hører, og jeg keder av side, men sånn er det. Men det hele side med Malakias ord sier, og nu kommer det rett til bud til eder i prester. Dersom vi ikke hører og ikke legger eder det på hjertet, så gir mitt navn ære, sier Herrenes Karnes Gud, så vil jeg sende forbannelse mot eder og forbanne eders velsignelse. Han sier, hvorfor er de så ringe i folks øyne? Hvorfor har de tapt deres posisjon? For de har forkvaklet Levi-pakten. Levi, han gjorde min vilje. Hos ham skulle finne kunnskap som mine veier. Sannhet og lov skulle hentes av hans munn. Men ni har ikke gitt sannhet og lov. Vi har dømt falsk, vi har gått på gale veier, vi har støtt an mot Levi-pakten. Derfor vil jeg forkaste jer. Som Ellen White sier i en sammenheng, og sier, de som nu leder vil ikke da leder. Og de som talte så godt, de vil gå ut som stjerneskudd og slukne i mørket. Og de vi aldri hadde regnet med, vil stå opp og lede adventbevegelsen frem. Jeg har et lite dokument her, som jeg fikk i hånden her for noen dager siden. Det er en publikasjon, en offentlig publikasjon, om tro og orden. Paper number, altså hva heter det, dokument nummer 111 i Kirkenes verdensråd. Det omtaler tre doktriner som kirken har debattert i mange år. De begynte egentlig i 1927 og holdt på i alle de år frem og tilbake den Faith and Order Commission. Og der representeres alle de protestantiske samfunn. Og den katolske kirke er ikke med i Kirkenes verdensråd, men den er alltid til stede og deltar i disse samtaler. Og det gjør også søndagsadventistene. Så trekker man frem disse grunndoktriner som dåp, nadvær og ordinasjon. Tre områder som står som symbol på den katolske kirkens makt og magisterium suverenitet. Altså kirkens magisterium, altså enerett fra Gud på å ha monopol på å forkynne sannheten. Og ordinere presten som kan gjennomføre dette mirakel som nadværen er, brød og vin er. Og dåpen, barnedåpen og alt det som følger med, konfirmasjon og det hele. Disse sakramenter. Så når jeg leser gjennom det her, så blir jeg mer og mer måpende over hva som står. Her har man forsøkt å dreie alle ord og uttrykk, så at alle disse forskjellige kirkesamfunnene, katolske kirke, den ortodoxe kirke, de gamle katolikker og østlige katolikker, og anglikanere og lutheranere og reformerte kirke, metodister, United Presbyterians, Disciples, baptistene, adventistene og, hva heter det, pentecostals, hva heter det? Pinsemenigheten. Alle disse kommer sammen, og så står det at enstemmig har de vedtatt et dokument som er et desperat forsøk på ved teologisk sludder å dreie hodet på alle til å akseptere det her som et sakramente. Jeg forstår ikke at folk kan sette sin navn på det. Jeg har ikke lyst til å trekke frem navn, men jeg gjør det, for det er jo offentlig. Det er ikke noe som jeg har publisert. Noen som kan kjøpe i bokhandelen. Og der står vår hovedprofessor, professor i systematisk teologi, Dr. Dedren fra Andrews, han skriver under på det dokument, som skal fremfor alle kirkene for å debatteres, og se hvordan man skal reagere på det. Har du og jeg behov for å reagere på den katolske kirkes sakramentallære? Hvornår fikk vi det? Hvornår var det vi mistet gangsyn? Er det så merkelig at våre unge mennesker kommer ut av våre teologiske seminar og tror, som Ellen White sier, de vet ikke hva? Jeg er keda at det er sånn. Jeg skammer meg over at det er sånn. Og det er helt unødvendig. Det er ikke fordi folk er dumme. Nei, nei, nei. Jeg kjenner Dedren. Han er ikke dum. Hvorfor setter han sitt navn på det dokumentet? Jeg spør. Hør. Oi. Jeg går til Hebreerbrevet, og der står det skrevet i det 12. kapittel. Se til at I ikke avviser han som taler. For slapp ikke hine fri de som avviste han da han talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Nå talte han fra jorden. Ja, henvisningen til Sions berg, da Gud steg ned, som det står, i mørke, i tåke, i skodde, og hele bjerget rystet. Og alle var bange, og det står, Moses sa, jeg forferdet og jeg angst. Og det sa, om det så kommer du nær til fjellet, så skal det stenes, det skal dø. Den gang talte han på jorden, og de som rørte, gikk utenom hans vilje, de lot han ikke slippe. Så sier han, vi ikke kommet til Sions berg, til fjell vi kan ta på. Vi kommet til Sion, til det himmelske Jerusalem, til menigheten av 10.000 av engler som Daniel så ved tronen i dommen, til de helliges rettferdige posisjon, de som har sitt navn skrevet i himmelen. Se, det vi kommer til. Jesus taler fra den himmelske helligdoms aller helligste, og det nu han gjør opp hvem borger i hans rike. Hvorfor skulle ikke du og jeg elske sannheten om den undersøkende dom? Hvorfor skulle ikke vi være blant de beseilede? Unge mann og kvinne, hør, spesielt til dere, vend ikke øret til det platte nonsens og det teologiske sludder som ved å forgifte vår menighet i dag. Man vet jo ikke hvem de 144.000 og så videre. Det lyder så edelt. Ellen White sier kjemp for å være blant dem. Har du hatt den ambisjonen noen gang? Har du tenkt at du skulle kjempe for å være blant de 144.000? De levende helgen når Kristus kommer. Så står det, «Å, se til at de ikke avviser han som taler, for slapp ikke hine fri da de som avviste han som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe, om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen.» Her de helges tålmodighet, de som holder Guds bud har Jesu tro. De som holder Guds bud har Jesu Kristi vittnesbud, og hans vittnesbud, det profetiens ånd. Måtte Gud hjelpe deg og meg til ydmykt og barnlig med tillit i oss Gud i vold. Takk han for hans nåde, og måtte han frelse oss og sette oss der i verden hvor han har bruk for oss. Måtte han sette oss i sin himmel som han har lovt. Amen. Hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Amen.